Välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Korintherbrevet som vi har bibelförklaring över och vi har kommit till del 52. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Idag så ska vi ägna oss åt första Korintherbrevets 13:e kapitel. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte, öppna våra hjärtan, lyfta våra hjärtan till dig och ta emot det du har att ge. Jag tar emot dig själv. Tack för att du kommer till oss genom ordet och genom din helige ande. Tack för att du har utgjutit din kärlek över oss så att vi får vara mottagare. Tack Herre för att hela vårt jordeliv får vara ett enda mottagande av din stora kärlek. Herre, fyll oss med ditt goda och lär oss förstå. Lär oss att förvalta det som du har gett oss. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, första Korintherbrevets 13:e kapitel, och i bästa fall så hinner vi ta hela kapitlet. Jag vet att det låter ambitiöst, vi får se hur det går, men jag behöver inte slå upp alla bibelställen och så kanske vi kan klara det. Vi började på det redan förra tisdagen, fast vi hann inte så mycket, men det blev ändå en introduktion. Och för att repetera eller påminna om det som jag sa förra tisdagen, så kanske jag skulle säga så här inledningsvis som det viktigaste, att när vi läser detta kapitel 13, kärlekens lov eller kärlekens väg som det står i rubriken här på folkbibeln, så är nog det allra viktigaste att förstå sammanhanget. Därför läser vi den här texten bara som ett isolerat kapitel och tänker på kärleken så där i största allmänhet, så tror jag vi missar det som Paulus egentligen vill ha sagt. Därför det Paulus gör det är att han skriver ett helt brev till korintierna. Och om vi bara tar de senaste kapitlen, eller kapitel 12, 13 och 14, så vet vi att det handlar om gudstjänsten och det handlar om den oreda, den oordning som har uppstått i gudstjänsten. Så det verkar vara ganska löslig gudstjänst, ganska skrällande gudstjänst, för att använda ett ord som han själv använder här i första versen, som en skrällande symbol. Det verkar vara signifikativt för gudstjänsten. Och då menar Paulus tydligen att det inte bara är en brist på ordning, utan det är en brist på kärlek. Kärleken är den gudomliga kärleken, förstår vi när vi läser 13:e kapitlet. Här beskrivs ju kärleken. I 8:e versen så står det: kärleken upphör aldrig. Alltså det är liksom ett gudomligt attribut. Den gudomliga kärleken som vi talar om. Så det är inte mänskliga känslor hit eller dit i första hand, utan det är Gud själv som är kärleken, som Johannes säger i sina brev. Gud är kärleken. Så det är det viktigt att vi ser sammanhanget. Det handlar alltså om att församlingen i Korint, den har blivit till på grund av Guds kärlek. Det var Guds evangelium, det var Guds kärlek som förkunnades, det var Guds kärlek de tog emot och det var Guds kärleks emottagande som gjorde att det uppstod en församling. Och sen har vi hela det judiska sammanhanget, alltså hela skriftens lära om att älska Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv. Det var ju det som skulle tillämpas i församlingen. Och det var det som brast, minst sagt. Paulus, han har skrivit i första Korintherbrevet, han har skrivit om till exempel i 5:e kapitlet, där det talas om hur en man lever ihop med sin fars hustru. Och det gick bra, men man kunde inte leva ett kärleksfullt och ordnat liv, och i synnerhet inte när det kom, eller särskilt inte när det kom till gudstjänsten. Annars kunde man tydligen leva hur som helst. I 6:e kapitlet så talas det om hur de har dragit varandra inför domstol, inför världslig domstol. I 6:e kapitlet talas vidare om otukt. I 10:e kapitlet så varnar han för avgudadyrkan. Och i 11:e kapitlet säger att de kan inte fira nattvard därför att det är en sån oreda i relationerna i gudstjänsten. Och alltihopa är alltså en brist på kärlek. Kärleken är ett sätt för oss att relatera, inte bara till Gud utan till varandra. Kärleken är den kristna etiken i praktiken. Så det är något väldigt konkret och inte alls någonting som kan reduceras till känslosamhet eller till något teoretiskt prat om att det är vackert med kärlek och så. Utan här handlar det om livsstilen helt enkelt. Det är det som är Paulus sammanhang. Och han vill att gudstjänsten som han talar om i 12 och 14 kapitlet ska präglas av den här andan, av den här kärleken till varandra. Så det hade vi gjort inledningsvis och sen hade jag talat om då att också det här kapitlet som ju är poetiskt skrivet kan man ändå se att det finns en retorik i det. Man kan se åtminstone tre delar. Tar första delen då, vers 1 till och med 3, som handlar om att han talar om kärleken i förhållande till alla de här nådegåvorna som han talar om i 12 kapitlet. Ja, nådegåvorna om tungomålstalande, om profetia, om kunskapens ord, om tro som kan förflytta berg och också om att offra sig själv. Men om man inte har kärlek så spelar det ändå ingen roll de här gåvorna. Det finns ingen kvalitet, det finns ingen substans i gåvorna, ingen kvalitet. Han säger det i första versen, men inte hade kärlek. Och så upprepar han det i slutet på andra versen, men inte hade kärlek. Och i slutet på tredje versen, men inte hade kärlek. Alltså han betonar det och lyfter fram det gång efter gång. Och sedan så, det andra avsnittet, det är från vers 4 till och med 7. Och där beskriver han kärleken. Och det hoppas jag vi ska kunna hinna med som sagt, det här passet. Och sedan vers 8 till och med 13 så återkommer han till hur kärleken är med nådegåvorna och med tjänsterna, hur den fullkomnar allting, hur den är fullkomlig. Så det Paulus gör är att han också här när det gäller kärleken, precis som i alla andra saker som han tar upp här, alla andra kapitel, så sätter han in det eskatologiska perspektivet. Han talar om den salighet som finns i himlen, den saliga kärlek som finns i himlen, den fullkomliga kärleken. Och så för han den rätt in i den korintiska församlingen och låter det bli som en livsprincip hos dem. Och det ser man redan i första versen. Om jag talade både människors och änglars språk. Änglars språk, det är det eskatologiska perspektivet. Han har talat om änglar tidigare i brevet. I kapitel 4, vers 9, kapitel 6, vers 3, kapitel 11, vers 10. Så åtminstone vid tre tidigare tillfällen han har talat om änglarnas närvaro. Och det är alltså ett sätt att beskriva det eskatologiska perspektivet. Och så brukar vi säga också ibland till varandra, särskilt när det är lite folk i kyrkan, så kan vi trösta oss med att det är många änglar, hela den himmelska härskaran är närvarande. Så säger vi det lite skämtsamt utan att kanske förstå att det faktiskt är på det sättet. Alltså det eskatologiska ska ju vara närvarande. Hela Guds hovstat ska vara närvarande. Och inte bara att han här inledningsvis i vers 1 talar om Guds närvaro, utan han använder också sig själv. Om jag talade, står det inledningsvis i första versen. Alltså han använder hela sin auktoritet till att tala om kärleken. Om jag talade, alltså om jag vore närvarande, om hela himlen är närvarande, men inte hade kärlek, så har det ingen betydelse. Så kärleken är en genomgripande närvaron. Och sen så säger han här, om man vore endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Det är ju bilder som var kända i antiken. En ljudande malm. På de här teatrarna, som amfiteatrarna som hade i antiken, så sägs det att man satte upp stora sköldar av just malm. För då reflekterade det ljudet. Så det förstärktes ljudet i hela salen, så att säga, i hela teatern. Och skrällande cymbal, det var ju också ett instrument som man ofta använde i tempelkulten. Och i tempelkulten, de här tempelfesterna kunde gå ganska vilt till. Och då hade man de här symbolerna och så slog man på dem och det skrällde. Så att tydligen så liknade han gudstjänsten i Korint vid ljudande malm och skrällande symbol. Om man inte har kärlek, för då blir allting ihåligt. Det blir bara meningslöst ljud. Så det är minst sagt starka ord som man använder. Då vore jag ingenting, säger han i slutet på vers 2. Han kunde ha profetisk gåva. Jag, säger han, för Paulus hade ju profetisk gåva. Han kände till hemligheterna, han hade kunskapen i evangeliet, han hade tro så att han kunde förflytta berg. Men om man inte har kärleken till Gud och till varandra och inte lever i den kärleken, så vore jag ingenting. Det här är ju poetisk självömkan som det stod i en av kommentarerna. Men det är ju så man använder, alltså känslosamt starka ord, när han skriver på det här sättet. Sen så fortsätter han i vers 3. Om jag delade ut allt vad jag ägde. Ni kommer ihåg det vad Jesus sa. Jesus säger i Matteus 19:21 om att man ska sälja allt man äger och ge åt de fattiga. Och det är ju en sån där, ja, missförstå mig rätt, en sån där överdrift, va? Så en sån där omöjlighet som vi ställs inför. Du ska sälja allt vad du äger och ge bort åt de fattiga, och sen ska du följa Jesus. Och ändå, om du skulle göra det, så betyder det ingenting om du inte har kärlek, säger Paulus. Alltså man kan anstränga sig i sin efterföljelse utöver det maximala. Man kan passera alla gränser och ändå har det ingen betydelse om inte kärleken till Gud och till medmänniskan finns där som ett levande, som någonting levande. Och sen så säger han också i vers 3. Om jag offrade min kropp till att brännas. Där ser ni att det finns en stjärna. Och i folkbibeln så står det att andra handskrifter har för att berömma mig själv. Alltså om jag offrade min kropp för att berömma mig själv. Men inte hade kärlek. Nu är ju det ganska stor skillnad på att offra sin kropp för att brännas. Eller att offra sin kropp för att berömma sig själv. Det är ju inte riktigt samma sak. Men i den grekiska texten så är det ett ord som... De där två orden är så snarlika varandra. Så en liten felskrivning gör att det ändrar betydelse. Och då finns det väl olika handskrifter där det står på båda sätten. Men de kommentarer som jag har läst, de ifrågasätter nog det här som står här. Att bränna sin kropp. Om jag offrar min kropp till att brännas. För det skulle nog inte haft någon mening att säga så till korintierna. Det var väl ingen som offrade sin kropp till att brännas i Korint. Ingen skulle förstå det symbolspråket. Däremot 10 år senare så var det inte alldeles ovanligt att kejsar Nero tände eld på de kristna. Han använde ju dem som facklor på sina fester där på kvällarna. Efter mörkets inbrott. Så då blir det här relevant. Men då skulle det i sådana fall vara att det har skjutits in eller i en avskrift lite senare har fått den här betydelsen. Men då är det knappast Paulus ursprungliga mening. Däremot så skriver Clemens, som ju också har skrivit ett brev till Korint, ännu senare än Nero, för han skrev vid ungefär år 90 efter Kristus. Då skriver han så här att det tydligen fanns kristna som ville maximera sin efterföljelse och som kunde gå så långt så att de sålde sig som slavar. Eller om vi vill uttrycka det mildare, tog anställning emot pengar. Och sen så tog man de pengarna och gav till de fattiga. Och så kunde man berömma sig utav sin efterföljelse. Och då skulle det här kunna få en annan mening. Och kanske mera näraliggande, mer begriplig mening om man ser det till den här tiden när Paulus skriver Korintherbrevet, alltså år 54. Kan det ha varit så att det fanns de som åtminstone hypotetiskt kunde tänka sig, men kunde förstå att man kunde sälja sin kropp för att kunna ge pengarna till de fattiga och så berömma sig av sig själv? Nåja, det vi ser här nu i de här tre första verserna, det är ju i alla fall uppenbart att vi ska ju se det här att Paulus, han ringaktar inte eller spelar inte bort det här med nådegåvorna. För han har ju med nådegåvorna här i upprepningen hela tiden. Utan det han har gjort är att han har strukit under att gåvorna är bra, men de måste bäras av kärlek. För att om inte kärleken finns där, utan bara gåvorna, då har man ändå missat allting. Så ska man nog förstå honom. Han har använt sig själv som exempel i de där tre verserna. Han är den som talar i tungor. Han är den som profeterar. Han har fått kunskapens ord, använt trons gåva. Men, skriver han, ingenting går att jämföra med den gudomliga kärleken. Och det är inte en mänsklig ansträngning. Det är inte, kärleken är inte en gåva i vanlig mening, sa jag visst förra tisdagen också. Utan det är gudomligt liv som vi kan ta emot och som vi kan fyllas med och som vi kan leva av och som vi kan växa i och som vi kan utstråla, så att säga, eller ge vidare. Han skriver så här. Jag måste se om jag kan hitta det. Jag har inte uppskrivet, men i Galaterbrevet. Nu ska vi se här. Nu ska vi se om jag hittar det. Jag tänker på det där bibelstället där han säger att att allt kommer an på huruvida man har en tro som är verksam i kärlek. Och där, Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Där handlar det om att vara omskuren eller oomskuren. I Korinthierbrevet handlar det om att gåvor hit och gåvor dit. Men om vi inte har en tro som är verksam i kärlek, så betyder det ändå ingenting. Så kärleken har avgörande betydelse och den ska vara vägledande för våra liv och för våra gudstjänster naturligtvis. Och då går vi över på avsnittet, verserna 4 till och med 7. Där beskriver han kärleken. Han talar om kärlekens karaktär, han talar om kärlekens roll. Och då gör han det också i ett sånt här så kallat kiastiskt mönster som man känner igen ifrån retoriken. Han börjar med att säga något positivt i vers 4. Kärleken är tålig och mild. Och sen så beskriver han med massa negativa saker för att avslutningsvis återvända till det positiva som kommer. Det vänder i vers 6. Det står i vers 6, den gläder sig inte över orättfärdigheten, det är negativt. Och så vänder det, men har sin glädje i sanningen, då blir det positivt. Och sen fortsätter den fördrar allting, tror allting, positivt, hoppas allting, uthärdar allting. Så han har sammanlagt 7 stycken positiva kännetecken och 8 negativa. De 8 negativa, det kanske klingar lite så där när jag säger negativa, men också de 8 negativa är ju positiva i den meningen att det också är beskrivningar på kärleken. Så han börjar med att säga att kärleken är tålig och mild, det säger han inledningsvis. Börjar med det positiva. Och läser man i Romarbrevet 2:4 så sägs det där att det är Gud själv som är tålig och mild. Jag måste slå upp det, tror jag. Romarbrevet 2. Just det, 2, vers 4. När Paulus där går till rätta med församlingen i Rom så säger han att de försöker komma undan Guds dom. Och sen så kommer han till vers 4. Eller föraktar du hans stora, Guds stora godhet, mildhet och tålamod? Och förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Så där är det här egenskaper som tillskrivs Gud själv. Och det är så vi måste förstå det i Korinthierbrevet 13 också. Alltså återigen, inte bara kärleken är gudomlig utan också tålamodet och mildheten är gudomliga egenskaper. Finns ju också när Paulus i Galaterbrevet 5 räknar upp det här med andens frukt. Då finns ju också tålamod och mildhet med. Så det gäller att vara präglad av det eskatologiska perspektivet, att Gud själv är närvarande. Och det är så typiskt Paulus. Varje gång, inte bara när han inte diskuterar problemen och svårigheterna, utan också när han förkunnar, så utgår hans teologi ifrån Gud själv. Alltså han diskuterar inte etik, han diskuterar inte svårigheter, problem på mänskligt sätt, utan han utgår alltid ifrån Gud. Och så tror jag det ska vara när vi predikar och undervisar också, eller när vi talar med varandra, att vår utgångspunkt ska inte vara vårt eget vittnesbörd eller våra egna förtjänster eller våra egna svårigheter, utan det ska vara Guds verk genom Jesus Kristus. Det är alltid där det börjar. Det är därifrån vi utgår. Tyvärr så är det ju inte så så ofta som det skulle vara, och det gör att det blir svårt ibland. Och det här talar jag utifrån personliga erfarenheter. Man samtalar med kollegor eller med andra kristna vänner om någonting. Jag vet inte vad jag ska hitta på, äktenskapet till exempel, eller vad som helst. Va? Men man gör utifrån olika utgångspunkter. Om man talar om äktenskapet eller om kvinnans betydelse utifrån ett politiskt perspektiv, då låter det på ett visst sätt. Men talar man utifrån ett gudomligt perspektiv, då låter det på ett annat sätt. Och om man då tänker sig att man vill tala utifrån ett gudomligt perspektiv och de andra som lyssnar eller som debatterar utifrån ett mänskligt, så möter man inte varandra i samtalen. Och så här, det var bara ett exempel, men så här är det på område efter område efter område. Och det är därför som jag tror att det är viktigt att se det här kärlekens lov, att Paulus, han utgår alltid från Gud när han talar. Det är den gudomliga kärleken, den gudomliga mildheten, det gudomliga tålamodet. Och också när han talar i de här negativa kännetecknen som vi ska gå över till, 8 stycken, så är det också uttalanden om Gud. Vi läser vidare alltså. Kärleken avundas inte. Hur var det nu i Korint? Ja, det var ju så i Korint, det har vi ju läst om tidigare, till exempel i kapitel 3. Vi kan slå upp där också, titta. Kapitel 3. Första Korintierbrevet 3, vers 3. Så länge det råder avund och strid ibland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? Eller kapitel 4, vers 6, där det talas om den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Inte ha den avundet emot varandra. Det finns på flera ställen. Jag har skrivit upp ett antal här. Kapitel 5. Den var inte heller... Det är lite knepigt, för att ibland så använder man ett ord på grekiska, men det står olika ord sen när man kommer till de svenska översättningarna. Men jag har vidare här kapitel 4, vers 18 och följande, kapitel 5, vers 2 och följande, och kapitel 8, vers 1. Vi behöver inte slå upp det och läsa, men det jag ville komma fram till, det var att i Korint så levde man med avund. Man var ju avundad, man betedde sig på ett kötsligt sätt. Och det är det Paulus knyter an till, han säger, kärleken avundas inte. Ja, ni avundas varandra, och avund råder ibland er. Och visst, man kan ursäkta sig och säga att det är mänskligt. Men Guds kärlek och Gud själv avundas inte. Kärleken avundas inte. Aldrig. Det ligger inte i dess väsen. Och vidare... tillbaka då i 13 kapitlet, samma vers. Den skryter inte och den är inte upplåst. Det är kanske de orden som finns där i de andra korintierbrevsställena som jag nämnde men inte läste. Så det Paulus gör också när vi kommer i vers 5. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Det är att han hela tiden knyter an till det som han har sett i församlingen i Korint. För allt det där har han ju sett i Korint. Och så kontrasterar han det emot Guds kärlek. Det i Korinthe, det talar han om friheten och att allting är tillåtet. Och Paulus ger efter och säger, ja, jo visst, det är förvisso rätt. Men kärleken, den fungerar på ett annat sätt. Den gör inget ont mot sin nästa. Så den gudomliga kärleken förstår att använda friheten på ett sådant sätt så att andra byggs upp. Kärleken är normen för hur vi utvecklar vår livsstil. Den uppför sig inte illa och den söker inte sitt. Titta i 10:e kapitlet. Där står i vers 24, eller 23 och 24 kan vi ta då. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och vad är skillnaden? Ja, ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Där har du skillnaden. Allt är tillåtet, ja, men det ska tillämpas så att det gagnar din medmänniska. Så då behöver man inte diskutera rätt eller fel, utan frågan är här hur man lever och hur man tillämpar, om kärleken är vägledande. Sen när det står här i, tillbaka då i 13:e kapitlet, att kärleken inte brusar upp, så kan man fråga sig vad det betyder. Och i den engelska översättningen så står det att kärlek, it does not get carried away. Den far inte iväg, så att säga. Paulus vet mycket väl att Gud kan vara vred. Men vreden får inte kontroll över Gud. Utan det är Gud som har kontroll över vreden. Och därför är vreden aldrig okontrollerad. Den far inte iväg. Den kanske brusar upp då, om du vill. Så kan det, att Gud kan liksom, men den är inte okontrollerad. Den far inte iväg. Det är inte okontrollerat uppebrusat. Och likaså det som står sen, att den tillräknar inte det onda. Där står det på engelska, nor does it calculate evil. Så den räknar inte ut att den ska göra någonting ont. Det är inte riktigt bra här, tycker jag, i folkbibeln. När det står att kärleken brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Det är lite svårt att förstå vad som menas. Den tillräknar inte onda. I Bibel 2000 tycker jag är bättre i sådana fall. För där står det, den vill inte något ont. Det blir tydligare. Vi kan väl ta något bibelställe här i alla fall om att Gud mycket väl kan vara vred. För det tror jag är viktigt att se, så att vi inte tror att Gud eller Guds kärlek betyder att han aldrig är vred. Titta i 5:e Mosebok. 5:e Mosebok kapitel 34. Ja, har jag skrivit fel vers här igen? Det har jag gjort uppenbarligen. Och jag vet inte vad det ska vara istället. Men det ska stå om Guds fred i den versen som jag letar efter. Och det gör det ju inte alls där. Ja, vi vill titta på Hosea istället. Jag tycker att när man, alltså ibland när jag förbereder mig, så kan det gå ganska fort, som ni förstår. Man skriver ner en massa bibelställen och då kan det bli fel skrivning. Men så tycker jag ändå att man går igenom det ett par gånger till. Men det är inte alltid man kontrollerar vad man har skrivit. Hosea 8, där har vi ett sånt uttryck i alla fall som gör det svart på vitt. Hosea 8, vers 5. Där står helt enkelt, min vrede är upptänd mot dem. Och ni som kan era biblar, ni vet ju att man skulle kunna hitta flera sådana bibelställen. Det som handlar om Guds vrede och hur Guds vrede är upptänd mot dem. Zakaria, som kommer lite senare här då. Eller mycket senare, det var många böcker däremellan. Där står till exempel i tionde kapitlet. Vers 3. Det talas först om Herrens omsorg om sitt folk, men sen så står det: mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna ska jag straffa, och så vidare. Men fortfarande är det så, om vi nu jämför den här vreden, den gudomliga vreden, med kärleken, att vreden är inte okontrollerad. Den brusar inte upp i den meningen att den tar överhanden, som om Gud skulle kunna handla fel. För det kan han inte göra. Och det är vad Paulus vill ha fram med det som då är översatt med: den brusar inte upp. Eller som det står, den tillräknar inte det onda. Jag tycker Bibel 2000 var bättre. Den vill inte något ont. Sen så står det då också i vers 6 om kärleken, att den gläder sig inte över orättfärdigheten. Och där får då hans uppräkning. Hans uppräkning når själva kulmen här, för nu vänder det. Och kulmen är, toppen på berget här, det är alltså att kärleken gläder sig inte över orättfärdigheten. Och där heter det adikia, orättfärdigheten på grekiska, och det är närmast synonymt med laglösheten. Alltså rättfärdighet råder ju när allting är rätt och riktigt i förhållande mellan Gud och människan. Då när rätten är fullkomnad. Men här står orättfärdigheten, alltså laglösheten, när man har gett upp det som håller och binder oss samman. Och att det, då blir det som står i 6b, när det vänder där, män har sin glädje i sanningen. Det blir alltså motsatsen till ha sin glädje i orättfärdigheten, motsatsen är ha sin glädje i sanningen. Paulus talar ganska ofta just om orättfärdighet och om laglöshet. Här har jag då också ett antal bibelställen. Vi kanske kan slå upp några stycken av dem. Romarbrevet 1:18 får vi hoppas att det stämmer. Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det ser att det har också motsatsen. Alltså att undertrycka sanningen, att inte glädja sig över sanningen, inte vandra i sanningen, det är att leva orättfärdigt. Det är att leva i mörkret, det är att leva i lögnen, det är att gå bort ifrån Gud. Så det har motsatserna till varandra. Och det här är ju någonting som Paulus, som sagt, ganska ofta återkommer till. I vers 29 så skriver han: de har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet. Det här är alltså motsatsen till kärleken. Och så räknar han upp det: ondska, girighet, elakhet och så vidare. Andra kapitlet, alltså Romarbrevet 2. Vers 8. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen, där har du igen, utan orättfärdigheten. Alltså återigen så är sanningen och orättfärdigheten varandras motsatser. Jag tänker på ett ställe i andra Thessalonikerbrevet. Jag har det inte uppskrivet, men jag har det i huvudet på så sätt, om ni känner igen det. Andra Thessalonikerbrevet, jag tror det är tredje kapitlet, han talar om att antikrist ska komma. Och så säger han att innan antikrist kan komma så måste den som håller honom tillbaka röjas undan. Det finns någonting i den här världen som gör att antikrist inte kan få fullt genomslag. Och när man läser sammanhanget där så förstår man att det är sanningen, alltså kärleken till Gud, sanningen till Gud, sanningen att vandra i ljuset, det gör att orättfärdigheten inte kan komma. Men när sanningen och äktheten är undanröjd och bara lögn, och då tar lögnen över och då banar det vägen för antikrist. Så där ser man också de här motsatserna. Och det är därför som det är så viktigt också, om vi tar det i vår egen närmiljö, att vi vandrar i sanningen, att vi vågar säga sanningen och stå för sanningen och stå för det som Guds ord säger. För det är det som är salt på jorden. Det är det som är ljus i världen. Det är det som håller tillbaka ondskan. Ger vi upp det, om inte vi står för det, ja, då tar det andra över. Orättfärdigheten, laglösheten tar över. Romarbrevet kapitel 3 har jag skrivit upp också. Där står det i vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte, och så vidare. Det är bara att ordet finns där. Så ni ser hur ofta han tar upp just det här begreppet. 6 kapitlet. Där står det i vers 13. Nu när vi har blivit döpta, när vi har uppstått med Kristus och blivit Jesu Kristi lärjungar, då ska inte synden härska i våra kroppar. Och så kommer det i vers 13, Romarbrevet 6:13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Det var ju precis det som jag sa också. 9 kapitlet, vers 14, det talas också om orättfärdighet. Det behöver vi inte läsa, tror jag. Så han skulle kunna ha gjort så, om vi nu är tillbaka till 1 Korinthierbrevet 13 kapitel, när han skriver, den gläder sig i 6 versen, kärleken gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Så skulle han kunna ha talat mycket om glädjen i sanningen och att vandra i sanningen, som jag antydde. Men det gör han inte i Korinth så mycket, utan där är det kunskapen mera. Korintierna tyckte att de hade kunskap, att de visste så bra. Men det var ju mänsklig kunskap. Men Paulus är mån om att Guds hemlighet, att kunskapen är att lära känna Gud och att vandra i den kunskapen. Så det är en annan betoning i Korintherbrevet. Men inte desto mindre så står det här, har sin glädje i sanningen. Har sin glädje i den gudomliga kunskapen alltså. Men där vände det då, va? Så att där gick han över i 6a från den negativa beskrivningen till den positiva. Kärleken har sin glädje i sanningen. Och så fortsätter han. Den fördrar allting. Allting. Alltså det är samma sak där, allting, det är gränslöst. Kärleken spränger alla gränser. Den fördrar allting. Det är gudomliga egenskaper, gränslösa egenskaper. Och det har vi haft tidigare kapitlet också. Verbet här som översatts med fördrar används inte särskilt ofta av Paulus. Men han praktiserar det på sig själv och sina medarbetare, till exempel i 9 kapitlet. Där säger han, ja, jag vet inte om det ordet används, det återigen det här med översättningarna, men han talar om sig själv och om sitt arbetslag som inte har utnyttjat den där rättigheten som de har. Utan de finner sig i allt. Alltså de fördrar allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Så även om man inte särskilt ofta använder ordet fördraga och att stå ut med allt, så använder han det faktiskt någon gång eller några gånger om sig själv. Att han tycker att han får stå ut med allting, men han gör det för Kristi skull så att säga. Och han sina medarbetare också. Kärleken tror allting och den hoppas allting, står det vidare i 7 kapitlet. Och det är ju två egenskaper som vi kanske oftare stannar inför. Den tror allting och den hoppas allting. Tron och hoppet, det är två egenskaper som står här tillsammans med kärleken. Och det kommer ju sedan i den här fenomenala avslutningen. Tron, hoppet och kärleken. De tre. Och han använder det på andra bibelställen också. Till exempel i... jag läste ju Galaterbrevet 5:6. Där läste jag ju om vi har en tro som är verksam i kärlek. Där ser man också hur det hänger ihop. Men alla tre finns ju med i första Thessalonikerbrevet, kapitel 3. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättar hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så där har du både tron och kärleken och hoppet. Femte kapitlet, där står det: men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet som om frälsning som vår hjälm. Så det händer att han kopplar ihop de här tro, hopp och kärlek på lite olika sätt. Nu är ju de där begreppen var för sig teologiskt väldigt laddade. Tron och allt vad den innehåller, det är ju en sak. Och så här var det inom judendomen också. Eller kärleken var ju också ett jättebegrepp liksom teologiskt när man läser det gamla testamentet. Och hoppet också, när man, inte minst när man väntar på Kristi återkomst och nya himlar och ny jord. Men det Paulus gör, det är att han gör de här begreppen ännu rikare genom att koppla ihop dem. Alltså det blir ju gigantiskt stort teologiskt begrepp när han kopplar ihop dem på det här sättet. De blir beroende, men det är inte så konstigt att han kopplar ihop dem, därför att det är fortfarande Gud själv som är närvarande. Precis som när han talar om andens frukt, så är det inte, nämner han inte en, utan han nämner ju 9 olika egenskaper. Kärlek och alltså, men allt, det är inte 9 olika frukter, utan det är samma frukt. Det är bara olika sidor av det hela. Och på samma sätt är det med Guds kärlek. Den innehåller både tro, hopp och kärlek. Han kopplar dem samman. Och då blir det som sagt var oerhört rikt. Och man kan säga så här också, att tron, det var ju inte bara tron i den meningen att jag tror. Det här har vi talat om tidigare, fides qua och fides qua. Alltså tron är ju den kristna tron, själva budskapet. Gud har blivit människa, han har uppfyllt lagen, han har utstått det orättfärdiga, han har lidit och dött, han har blivit begraven, han har uppstått från de döda, han sitter på faderns högra sida. Alltihopa det där hör ju till tron eller till trosbekännelsen. Och det är ju ett som sagt ett någonting stort, va, men den ska dessutom fyllas med kärleken. För kärleken, det kunde vara kärleken att man skulle älska Gud utav hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft. Men så när Paulus talar om kärleken och tron, så är det inte delar utav olika problemområden. Han talar om hela hållningen till Gud. Alltså hela relationen till Gud präglas utav det här. Så det är inte små områden som man behandlar, utan det är beskrivningar utav hela relationen till Gud. Min relation till Gud, eller om vi börjar med Gud, Guds relation till mig. Den är både tro och kärlek och hopp, frid och tålamod och allt vad du vill. Så på det sättet så blir det som sagt var gränslöst. Tron tar emot hela Guds väsen. Och tron är helt inriktad på Gud. Och tron är helt inriktad på medmänniskan. Så tron på Kristi död, på korset och uppståndelsen, det är en Guds kraft till frälsning. Och genom att han använder begreppet här nu om tro och hopp och kärlek på det sätt som man gör, så får han också någon sorts ironisk, inte bara att han beskriver det gränslösa och det stora, utan det blir någon sorts ironisk knäpp på näsan till korintierna som tyckte att de hade så mycket kunskap. Och då mycket kunskap, de hade så mycket insikter och så, va? Men de hade inte begripit någonting utav Guds överväldigande kärlek. Därför hade de gjort det, så skulle de betett sig på ett annat sätt. Då skulle gudstjänsten se ut på ett annat sätt. Skulle syftet med gudstjänsten varit annorlunda. Allting skulle, då skulle man inte ha levt tillsammans med sin fars hustru. Man skulle inte ha dragit varandra inför domstol och så vidare. om de hade begripit. Och ändå så är de så storordiga och pratar om hur mycket de kan och hur andliga de är. Och den, hur mycket de kan och hur andliga de är, det bygger på mänsklig visdom. Det bygger på tungomålstal som inte ens uttyds och så vidare. Paulus, han är egentligen rätt så skonsam. Han kan vara hård ibland, men ändå är han, när man ser det så här, så ser man att han är mild emot dem trots allt. Men han målar ju upp det riktiga så som det borde vara. Den hoppas allting, skriver han som sagt i sjunde versen. Alltså där är det eskatologiska hoppet igen. Det eskatologiska hoppet kompletterar och fulländar tron. Alltså tron utan hopp, då reduceras det till någonting som är för litet. När hoppet finns där, då har du hoppet om Kristi återkomst, hoppet om nya himlar och en ny jord. Du kompletterar tron genom att ha med hoppet. Hoppet om nya himlar och en ny jord. När Paulus talat om nådegåvor och tjänster och särskilda tjänster som han har gjort här i 12 kapitlet och kommer igen med 14 kapitlet. Så bara genom den lilla meningen, den hoppas allting, så förändras allt på så sätt att ja, vi kan vara upptagna med de olika gåvorna, vi kan inte vara upptagna med de olika tjänsterna, men den hoppas allting, det vill säga plötsligt så ska allting ställas in i ett eskatologiskt sammanhang. Gåvorna, tjänsterna, kärleken till medmänniskan, allting ska ställas in i ett eskatologiskt perspektiv, i hoppet om nya himlar och ny jord. Så det stannar inte ens med att vi betjänar varandra i församlingen och uppbygger varandra, utan vi gör det så som insatt i något stort som är kommande, något stort som ska fulländas. Vi är på väg och vi är alltid på väg. Samtidigt som han säger det här, hoppas allting, så förbereder han ju kapitel 15. För kapitel 15 handlar ju om de dödas uppståndelse. Man tänkte sig ju att Kristus skulle komma tillbaka. Han skulle upprätta sitt rike på jorden. Alltså där finns ju lite olika tankar som vi inte ska fördjupa oss i nu. Va? Men de tänkte sig det här väldigt konkret. Jag är ju böjd att tro på att det är någon typ av tusenårsrike till att börja med. Alltså om du tänker det, nu när vi har en sån underbar vacker dag. Va? Om du tänker den här underbara vackra dagen. Och om du kan göra tankeexperimentet att all synd är borttagen. Det finns ingen synd alls. Inga felsteg, inte någonting sånt. Allting bara fulländat. Alltså då kommer man tillbaka till det paradisiska tillståndet som det var innan syndafallet. Så tänkte sig de första kristna det hela. Och de skulle så som församling, och vi också så som församling, gestalta det tillståndet. Var ni fullkomliga som er fader i himmelen är fullkomlig? Det är kallelsen. Då kan man ju säga att vi är inte fullkomliga. Nej, men vi ska fortfarande ha den inriktningen. Och vi ska framförallt inte ursäkta oss för att vi är syndiga. Utan ska vi bekänna i sådana fall. Så det fulländade, kärleken, ska vara det som härskar ibland oss. Tron på Kristus förenar oss med Gud. Hoppet gör att Gud är närvarande och kärleken är själva uttrycket för det liv som vi har tagit emot. Sen står det till sist där då om kärleken att den uthärdar allting. Så där har vi inte mindre än 15 kännetecken på kärleken. Och ändå så har man en känsla av att Paulus skulle kunna ha skrivit 15 till om det hade behövts. Sen har vi då det avslutande avsnittet, och det är då också ett ganska avgränsat avsnitt. Det börjar med kärleken i vers 8 och det slutar med kärleken i vers 13. Det kallas för en inklusio, det inkluderar liksom hela avsnittet. Hör också till retoriken. Man börjar och slutar på samma sätt. Början och slutet är de viktigaste delarna. Kanske att vi behöver läsa det också, för det har vi ju inte gjort. Alltså från vers 8. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Sträva ivrigt efter kärleken. Alltså det finns de som menar att den första orden där i 14 kapitlet är själva avslutningen på 13. Då skulle det bli som jag läste. Nu består tron, hoppet och kärleken dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Sträva ivrigt efter kärleken. Men det är en sån där sak som man aldrig, man kan se det som en övergång också, det som står i 14 kapitlet inledningsvis där. Och då ser ni förresten i 14 kapitlet att det står sträva ivrigt efter kärleken. Ja visst, det är liksom kulmen då, eller slutpunkten här på 13 kapitlet, men lika snabbt, men sök också vinna de andliga nådegåvorna. Så att det är inte så att det spelas ut emot varandra. Det som man lägger märke till när man läser de här verserna som jag gjorde nu, det är att det finns ett nu och det finns ett då. Det finns ett då, alltså när det fullkomliga ska komma. Nu säger jag det att Paulus för in det fullkomliga i vårt sammanhang. Ja, det gör han. Men det är ju lika sant att säga att det är någonting som ligger framför oss. Det ligger alltid framför oss tills dess att vi är fulländade. Det är ett då. Och nu lever vi i det som är till en del. Som bara finns till en del. Det som är ofullkomligt, det som är ett styckverk. Jag tycker det är härligt det som står. Att Gud känner oss till fullo. Ni ser det står i 12 versen där. Jag ska känna honom alltså fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd utav honom. Där har du föreningen. Det är ju någonting som har skett redan här i tiden. Gud känner mig helt och fullt. Och i en mening så har jag full gemenskap med Gud. Men den är ju inte fullt ut synlig eller påtaglig. Den är bara till en del. Och därför så har vi att kämpa med det jordiska perspektivet hela tiden. Sen säger Paulus också så här. Sedan jag tagit emot Kristus så har jag lagt bort det barnsliga. Du vet att han skrev ju till dem i Korint att de var så som spädbarn. Jag kan inte tala till er som till mognade människor, ni är som barn. Man tänkte sig vid den här tiden att, eller i den judiska förståelsen, så tänkte man sig att det finns någonting gott och någonting ont i varje människa. Och det är redan från födseln. Och då är naturligtvis det att ett barn ska fostras och växa upp och utveckla det goda, inte det onda. Men då blir det som så, jag vet att det kan låta hemskt kanske i våra öron, men det blir alltså motsatsen till vad många tänker i vårt land idag. Nämligen att barnet var fånget i det onda och skulle lära sig det goda och utveckla det goda och växa i det goda. Vi tänker som västerlänningar tvärtom. Vi tycker att ja, men barnen, de är så oskuldsfulla och de är så rena och fina och de är fullkomligt goda. Sen blir det bara värre och värre ju längre man lever. Men så tänkte inte Paulus. Utan han tänkte att Det barnsliga var inkapslat i det ofullkomliga, var inkapslat i det som ännu inte var utvecklat, i det onda i en mening. Men när han kom till Kristus, då fick han lägga åt sidan allt sånt. För när han kommer in i Kristus, då blir han ju en mogen människa. Då har han lämnat det här när han stod under lagen, när han var ofullkomlig, när han var en sökare. Nu hade han kommit in i Kristus, då hade han kommit till målet. Han kommit till lagens ände. Han hade vuxit upp, han hade blivit en mogen människa. Han hade fått ansvar för sitt eget liv i den helige ande på ett helt annat sätt. Och det här skriver han då till församlingen i Korint. Han säger att han har lagt bort det barnsliga i slutet på vers 11. Och det var ju precis vad de i Korint inte hade gjort. För de hade inte tagit emot, inte förstått liksom den gudomliga kärleken och hur mycket Gud hade upprättat dem. Utan de höll fast vid avunden, vid svartsjukan, vid partisöndringen och så vidare. Så höll de sig kvar på det barnsliga stadiet. Det upproriska stadiet, det ouppfostrade stadiet. Där blev de kvar. De sysslade alltså bara med sånt som är till en del. De var visserligen andliga och sovande. De sysslade med profetiska och med tungotalet och så vidare. Men de sysslade med sånt som bara var en del. De sysslade inte med fullheten, med tron och hoppet och kärleken och Guds närvaro. Och som jag sa tidigare, det var ju kärleken som hade gjort att församlingen hade blivit till. Det var förkunnelsen om Guds kärlek som de hade tagit emot. Det var kärleken som de levde av. Och det var kärleken de skulle vara uppfyllda med. Och det var kärleken som skulle visa sig i deras livsstil. Det var den kristna etiken. Det var kärleken. Och det var kärleken som skulle råda i gudstjänsten. Inte att var en tog för sig utav maten och drycken och hävdade sig med gåvorna. Utan kärleken, uppbyggelsen. Och det är det 14 kapitlet handlar om. Där får vi komma tillbaka till hur det såg ut i gudstjänsten. Och då med det här perspektivet som finns i kapitel 13. Att kärleken ska vara det som präglar. Det är kärleken som gör församlingslivet möjligt. Utan kärlek så är det inget kristet liv. Det kristna livet präglas av kärlek. Det består av tro, hopp och kärlek, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Och när han skriver så riktar han det till dem i Korint. Alltså, sväva inte iväg nu att det här låter fint och det här är liksom fantastiskt och det är andligt och så vidare. Utan kom ihåg att det här är riktat in i en konkret situation där man inte rättade sig efter det här. Paulus skulle naturligtvis kunna säga samma sak till oss idag eller Gud själv, men det skulle bli mycket konkret i sådana fall, för det skulle betyda att vi får ändra våra attityder, ändra vår livsstil kanske. Och som sagt, det 14 kapitlet är den första versen, skulle man kanske kunna ha med också. Sträva ivrigt efter kärleken. Eller försök att leva efter kärleken. Det var ju så han hade börjat, vet ni. Han slutade i 12 kapitlet. Nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och det är kärlekens väg. Sträva ivrigt efter att vandra på den vägen. Och han skulle inte kunna säga sträva ivrigt efter att vandra på den vägen. Han skulle inte kunna säga det till mig eller till dig om det inte vore möjligt. För vore det inte möjligt så skulle det vara meningslöst. Men saken är den att vi har tagit emot kärleken. Och även om du tycker och tänker att ja, men jag har så lite kärlek så är jag förpliktad att använda det lilla man har. Det är det vi ska använda. Det är det som är kristet liv. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var första Korintherbrevet, del 52 vi har fått höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen här i närradion då på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Presentatör och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.